andeutdrivning, exorcism, djävulsutdrivning. Frågan om djävulsbesättelse besvaras vanligtvis i vår tid att sånt är omöjligt. Vad evangelierna berättar om är ett slags psykologiskt botande. Det finns inga under. Jesus har bara anpassat sig, säger man, till gängse föreställningar i tiden. Och så talar, denna världens vise. Det finns ingen Gud och det finns heller ingen djävul. Men Jesus har inte anpassat sig till folkliga föreställningar. Jesus talar inte efter sådana mönster. Det finns inget svek och fanns inget svek i Jesu mun. Bibeln lär oss att ett syndafall verkligen har skett i änglavärlden. Andra Petrus, 4:e kapitel, talar om de änglar som syndade. Det finns en ond andevärld. Vi måste tro på djävlar. På Jesu tid var människor besatta av djävlar. Vi ska också skilja mellan djävulsbesättelse och sjukdom. Vi får räkna med att det finns djävulsbesatta människor också i vår tid. Luther var helt övertygad härom. Och då kommer frågan. Ska andeutdrivning praktiseras nu? Den blivande ärkebiskopen Bertil Werkström, han har ju sagt om, och vi får tro på tidningarna, att om andeutdrivning sker med omdöme, då är detta ett försök att få en människa fri ifrån en bindning till en satanisk sekt. Och då är det så, då måste andeutdrivningen ses så som något positivt. Och det är den frågan som jag skulle vilja att vi fick behandla här. Hur ska djävulen och Satan egentligen rivas ut? Och när vi stannar inför ämnet, då ska vi säga vad Bibeln lär. Vad Bibeln lär, inte vad som är populära föreställningar eller vad kyrkofäder eller biskopar har sagt. Har andeutdrivning en plats i en kristen församling? Låt oss först säga, Herren Jesu kamp mot Satan har ju i denna fastetid redan predikats i 3 söndagar. Första söndagen, Kristus frestas av djävulen, han segrade. Andra söndagen, Kristus befriade den kananeiska kvinnans dotter som plågades av en ond ande. Och 3:e söndagen, Kristus den starkare som angriper den starke. Strax före sin död sa också Jesus till orden: nu går en dom över världen. Nu skall denna världens förste utkastas. Och då är det inte fråga om en hänvisning till en demonutdrivning, utan en hänvisning till något mycket större, nämligen Jesus kastar ut djävulen. Han kastar ut Satan genom sin död och sin uppståndelse. Jesu död och uppståndelse befriar från djävulens makt. Och exorcismen hade till syfte att peka på Jesu seger över Satan. Och den segern vanns i Jesu kors, i hans uppståndelse. Han nedsteg till helvetet, som det heter i apostoliska trosbekännelsen. Och när Kristus nedsteg till helvetet, då förkunnade han sin seger. Vi har alltså redan i dessa 3 söndagars texter blivit inriktade på den onda andevärlden och på Jesu och på hans lärjungars angrepp mot denna onda andevärld. Och denna onda andevärld angrips genom djävulsutdrivningar. Jesu angrepp mot den onda andevärlden. Bibeln talar om en ond andevärld, om denna världens och tidsålders Gud, om Satan, åklagaren. Bibeln talar om förstar och väldighet och världshärskare som råder här i mörkret. Efesierbrevet 6. Visst har människor sökt avskaffa djävulen. Men han har fortsatt sitt arbete anonymt i det rike som kallas och är Satans. Bakom synd och ondska står en personlig ond andemakt. Den fallne ängel som kallas för djävulen och Satan. Men vilken lättnad. Bibeln säger så klart och tydligt att denne Satan, han är besegrad. Kristus är den starkare. Det är inte fråga om två likar, två jämställda. Gud är verkligen Gud, den som behåller allmakten. Och världens förste är dömd och hans kraft är tömd. Aposteln Johannes säger också, just därför uppenbarades Guds son, att han skulle göra om inte djävulens gärningar. När de 72 lärjungarna kom tillbaka till Jesus, då uttryckte de sin glädje över att också de onda andarna är oss underdåniga genom ditt namn. Men då ställer Jesus deras rapport samman med hur han såg Satan falla ner som en ljungeld från himmelen. Genom Jesu person och verk var Satan redan bunden. Eller hur kan någon gå in i en stark mans hus och beröva honom hans bohag om man inte först har bundit den starke? Jesus förmanade också dessa 72 lärjungar att de inte skulle vara fixerade vid sin förmåga att i hans namn driva ut onda andar. De skulle inte se så som sin primära uppgift att vara exorcister och andebesvärjare, utan att de skulle glädjas över syndaförlåtelsens under. De skulle glädjas över att deras namn var skrivna i himmelen. Urkyrkans apostlar var heller inte primärt koncentrerade kring mirakler. De var förkunnare av evangelium, av glädjens budskap. När Paulus undervisade om den obedaktiges rättfärdiggörelse och förlåtelse, och Johannes i sin uppenbarelse förkunnade, gläd er ni himlar och gläd er ni jord, ni som bor i dem, ni som bor i himlen. Ja, då förkunnade apostlarna för den unga kyrkans beträngda medlemmar: ni bor ju redan i himlen. Genom tron på evangelium är ni redan insatta i Guds rike och delar dess glädje. Gläd er över att känna namnet, att känna Guds sanna väsen, det namn som är över alla namn. Jesu undervisning åtföljes alltså, det lär oss våra evangelier så klart och tydligt. Jesu undervisning åtföljdes av hans tecken och under. Han drev ut de onda andarna med sitt blotta ord. Matteus berättar också om hur Jesus kallade sina lärjungar till sig, och han gav dem makt över orena andar till att driva ut dem. Så makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. Matteus 10. Och när den uppståndne uppenbarade sig för sina 11 lärjungar och gav dem befallning att gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat, då talar aposteln, den uppståndne Jesus, också om det undertecken som ska åtfölja dem som tror. Det undertecken som ska åtfölja dem som tror. Markus 16, vers 17. Tecken och under åtföljde apostlarnas undervisning. När den nytestamentliga församlingen grundas på pingstdagen, anden utgjuts och Guds ord predikas, då blev predikan bekräftad genom åtföljande tecken. Joels profetia gick i uppfyllelse. Då utdelades synliga undergåvor. Genom apostlarna gjordes många tecken och under bland folket. Ja, man bar ut sjuka på gatorna. För att när Petrus kom gående, åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem. För att det skulle bli friska, apostelgärningarna 5. Och om Filippus heter att han gjorde stora tecken i Samarien. Hur ska vi då se på apostlarna? Ska vi se på dem såsom exorcister, såsom undergörare, såsom mirakelmän? Paulus svarar, såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter må man anse oss. Och därvid att om man söker att man att därutöver är att någon befinns trogen. Paulus säger klart, vi apostlar, vi är förvaltare av evangelium. Och Jesus sa ju också till dem, så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig, så överlämnar jag konungslig makt åt er apostlar. Och denna makt var ju den andliga makten. Makten att lösa och binda, nyckla makten som är överlämnar åt Kristi kyrka. Och aposteln Paulus, när han talar om sin makt, då talar han om den makt som Herren har givit honom att uppbygga. Och uppbyggandet sker genom det heliga evangeliet. Att uppbygga. Och när han talar om hur de gärningar som är gjorda, en apostels kännemärken, har blivit gjorda bland er. När aposteln Paulus säger det och kommer in på att han har gjort underverk, då säger aposteln, det är ni, mina motståndare i Korint, som har tvingat mig att nämna detta. Att jag måste tala så som en dåre. Jag vill hellre berömma mig av min svaghet. Aposteln gick inte omkring och skröt med, ni har väl sett att jag har gjort underverk. Nej, som förvaltare av evangelium. Det är så han vill ses. Därför att aposteln visste att alla de tecken som de hade gjort, det var alla dessa tecken han hade bara åtföljt dem. Evangeliets makt är överlämnad åt apostlarna. Men tecknen och undren, det förvaltas av Gud själv. Tecken och under är inte åt apostlarna överlämnad makt, utan en av Gud behållen makt. När en ofärdig man botas av Petrus och förvåningen blir oerhörd, och frågar Petrus, varför ser ni så på oss? Varför ser ni på oss som undergörare? Liksom hade vi genom någon vår kraft åstadkommit att han kan gå. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har förhärjat sin tjänare Jesus. Tecknen och undren åtföljde dem som trodde. Dessa tecken och under, det förvaltas av Gud. Och tänker vi på undrets syfte, då förstår vi varför Gud inte alltid låter undren ske. Varför Kristus och apostlarna inte uppväckte alla döda? Varför inte gjorde alla friska? Gud låter under ske när det behagar Gud. När det är nödvändigt. När har då Gud gjort bruk av underverk, tecken och under? När har sådana skett i kyrkans historia? Varje bibelläsare vet att dessa bibliska uttryck, tecken och under, det påträffas i evangelierna. Och det påträffas också i Gamla testamentet var? Jo, i Andra Mosebok. Med detta uttryck, tecken och under, hänvisas då till Guds väldiga gärningar som Israels folk såg med sina egna ögon när Herren förde sitt folk ut ur Egypten. Då tecken och under skedde inför dina ögon, du har själv fått se det, för att du ska veta att Herren är Gud och ingen annan än han. Alltså, när Israel skulle föras ut ur träldomen i Egypten, då låter Gud genom Mose många tecken och under ske. Och Guds avsikt med underverken genom Mose var att hans tjänare Mose skulle bli trodd och uppfattad som Guds sändebud, och att Israel skulle veta att Herren var Gud. Mose budskap om räddningen i Egypten blev alltså bekräftad genom Guds underverk, genom Guds tjänare Mose. Men denna serie av undergärningar som skedde vid uttåget ur Egypten och sedan under ökenvandringen, dessa undergärningar upphörde när Josua hade fört sitt folk in i landet och Israel hade fått ro. David gjorde inga underverk, inga tecken under som kunde ses av folket. Och då heter det att David kallar Gud för undrens Gud. Stora är det under du har gjort, och det tankar du har tänkt diger inte likt. Och då talar David om det andliga undren. Du och Gud som förlåter alla våra missgärningar, och du som helar alla våra brister. Psaltaren 103. David är i himlen, i syndaförlåtelsens himmel. Han är där genom tron. Så ser vi hur Gud inte alltid har låtit sitt ord och sitt evangelium åtföljas av yttre tecken och under, av yttre sådana. Abraham, trons fader, var ingen undergörare. Och om Johannes döparen, den största av profeterna, så heter det: väl gjorde Johannes döparen inga tecken, inga underverk. Han döpte, han predikade, han gjorde de andliga undren. Men Johannes gjorde inga yttre underverk. Men allt vad Johannes sade om denne Jesus Messias, allt var sant, och många kom till tro genom Johannes. Johannes evangeliet 10. Varför gjorde Johannes döparen inga under? Var det något fel med Johannes döparen? Nej. Det var därför att Gud inte lät Johannes predikan. Gud lät inte Johannes predikan åtföljas av yttre tecken och under. Utan under och tecken sker alltid, allt efter Guds vilja. Denna frälsning förkunnades först genom Herren, bekräftades sedan för oss av apostlarna, vartill Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under, allt efter sin vilja. Det är Hebreerbrevets författare, och Hebreerbrevets författare är en apostlarlärjunge. Och denne apostlarlärjunge har sett apostlarna utföra underverken, men dessa underverken utförda allt efter Guds vilja. Med Jerusalems förstöring år 70 är underens blomstringstid förbi. Kyrkofäderna Chrysostom och Augustinus berättar att den undergörande gåvan inte längre fanns i församlingen. Det yttre undren gjordes inte längre. Och Chrysostom hörde också om människor fråga: varför sker inga under nu? Och samma fråga fick också Luther: varför inga under nu? Och Luther svarade: alla troende kan göra under, om så vore nödvändigt för evangeliets utbredande. Yttre under, vill säga. Men eftersom det inte är nödvändigt, så gör vi inga sådana under. Men det rätta andliga undren finns hos oss. Att utdriva djävulen genom att predika Guds evangelium. Det undret finns hos oss alla. Att utdriva djävulen genom att predika Guds evangelium. Evangelium binder Satan, håller honom bunden. Och kyrkofadern Augustinus sa också: vi ska mer frukta för yttre tecken och under än vi ska fråga efter sådana. Ja, men nu citerar jag en kyrkofader, Och vi ska ju studera Bibeln här. Men låt oss gå till Bibeln. Bibeln säger precis detsamma. Aposteln Paulus: judarna begär tecken. Judar, vi predikar en korsfäst Kristus. Och Jesus sa: ett ont och trolöst släkte är detta. De önskar tecken, de frågar efter tecken. Inte ett annat tecken ska ges det än profeten Jonas tecken. Nämligen: inget annat tecken ska ges er än evangeliets predikan om korset. Men kan det verkligen vara farligt att fråga efter tecken, yttre tecken? Att fråga efter gudomliga undertecken? Det kan väl ändå inte vara något farligt. Då ska jag veta detta: vi får inte se Guds vilja och gärning i alla slags övernaturligheter som sker. När apostlarna har skaffats undan efter apostlarnas död, då säger aposteln Paulus, då träder vedersaken fram. Vedersakaren, Kristi motståndare, och han träder fram med lögnens alla kraftgärningar. Lögnens alla kraftgärningar och under och tecken under. Andra Thessalonikerbrevet 2:9. Men endast måste först apostlarna skaffas undan, röjas ur vägen. Och Jesus sa också: falska apostlar och messias gestalter som ska förvilla många med tecken och under. Och det heter i Moseboken 5:13, där varnas för förförelse, och det heter det: om en profet utlovar åt dig tecken och under, och detta verkligen sedan inträffar, så ska du ändå inte höra på profetens ord. När profeten predikar avfall från Herren. Alltså, Bibeln lär mycket klart att det finns sataniska under, sataniska undertecken, magiska under, magin, trolldomen. Och vi kan väl exemplifiera detta, apostelgärningarna 8, Simon Magus, trollkaren, magiken som gick, exorcisten som gick under namnet Guds stora kraft, en hedning som av hedningarna i Syrien uppfattades som en gudomlig undergörare. Denne magiker kom till genom Filippos undervisning till kristen tro, och han lät döpa sig, och genom apostlarnas handpåläggning delades andens synliga gåvor ut. Då lovade Simon Magus bra betalt, pengar, bara han skulle få makten att utföra tecken, samma tecken som Filippus. Han som tidigare hade utövat magi och trolldom, han tänkte ta sin magi och sin trolldom in i den kristna församlingen. Han hade verkat som kraftladdad trollkar och magiker, och tänkte sig fortsatt verksamhet som en kraftladdad kristen. Men Simon Magus fick höra: du är förgiftad av ondska och fången i orättfärdighetens bojor. Vi apostlar, vi förkunnar inte oss själva, vi förkunnar Kristus som Guds kraft. Låt oss sammanfatta: när gudomliga tecken efterfrågas och underverk beställs fram, om någon uppstår från de döda, ja, då ska mina fem bröder bli troende kristna. Så svarar Jesus på sådant snack. Då säger Jesus: det har Mose och profeterna, det har de heliga skrifterna, uppenbarelsen, det heliga evangeliet. Ni må lyssna till det heliga evangeliet, och tror det inte evangeliet, så ska det inte tro om någon uppstår från de döda. Har andeutdrivningen, exorcismen, en plats i den kristna församlingen? Vad har den kristna församlingen att ge människor som är i djävulens våld, Hur ska egentligen Satan bekämpas? Hur ska han bindas? Och då ska vi veta detta. Det ska vi veta som kristna, som vi tror evangeliet. Det är evangelium som binder Satan och som befriar ur djävulens våld. Evangelium, och detta evangelium handlar om Jesus Kristus. Och detta evangelium har Kristi kyrka och församling att förvalta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Den kristna församlingen har fått makten och befallningen att förvalta evangelium, att undervisa om den korsfäste och den uppståndne frälsaren. Andeutdrivningens plats i den kristna församlingen. Vad har då den kristna församlingen att ge åt människor som är i djävulens våld? Och det är ju så att alla människor är i djävulens våld. Det är ju evangelium som försätter djävulens barn in i Guds rike. Det är ju genom evangelium omflyttningen sker. Från Satans rike in i Guds rike för syndare. Och låt oss då se hur enkelt det är, vilken makt som evangeliet är. Låt oss se hur den kristna kyrkan har att arbeta. Vi kan slå upp Matteus evangeliet 9, Jesus i Kapernaums synagoga. När Jesus det förde en lam man fram till Jesus i synagogan. Och när Jesus såg deras tro sade han till den lame: var vid gott mod, dina synder förlåta dig. Här applicerades evangelium, avlösningen, syndaförlåtelsen, applicerades på den lame mannen. Och han fick höra att han var förlåten. Och det var det första som skedde. Förlåtelsen förkunnades av Jesus i kraft av hans gudom och i kraft av den offer som han skulle bära fram. Och sedan konfirmerades, bekräftades evangeliet genom Jesu undertecken. Genom att Jesus sa: stå upp och gå. Och då stod den lame upp och gick. Efter det att Jesus hade förkunnat evangelium och givit och överräckt evangelium, så gör Jesus ett yttre undertecken som bekräftar att det evangelium som här förkunnas är sant. Och folket måste betyga: sånt här har vi aldrig sett. Häpna över att Gud har givit en sådan makt åt människor. Och samma makt som Kristus utövade, samma makt har han också överlämnat åt sin församling. Samma makt. Den som Kristus utövade i kraft av sin gudom, samma makt överlämnar han åt sin församling att fritt förvalta. Avlösningen till alla botfärdiga syndare har den kristna kyrkan att förkunna på vår Herres Jesu Kristi befallning och i hans namn, i den treenige Gudens namn, tillseg jag dig, dina synder är dig förlåtna. Och så sker insättandet i Guds nåderike. Och denna makt, det är en av Kristus överlämnad makt åt varje kristen människa. Inte bara så att han har fått fullmakten, han har också fått befallningen att detta ska predikas. Att denna förkunnelse i Jesu namn och blod och denna synda förlåtelse, den ska förkunnas och predikas evangelium intill den yttersta dagen. Det var en man i TV som berättade om hur han hade kommit att bli lurad in i en satans sekt. Han var nyfiken. Han blev ombedd att komma med i en i en grupp som höll på med mystiska saker, och han tyckte att det där lät lockande. Men det var egentligen en ren satanskult som där utövades. Men denne man kom att gifta sig med en kristen kvinna. Och denna kvinna sa till honom i flera tillfällen: ibland är det som om Satan bodde hos dig. Och då bekände han för sin hustru. Han hade varit medlem i en satansekt. Han skulle så gärna vilja bli befriad. Och då sa denna kristna kvinna: du ska gå till pastorn och bekänna dina synder, och du ska begära att få bli avlöst. Han gick till pastorn, han blev avlöst, och han bekände: jag är en troende kristen människa. Det är så det går till. Det är så det alltid har gått till, att människor har förts in i Guds nådrike i kraft av evangelium. Det evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och där evangelium förkunnas och förvaltas, där sker också övergången från Satans rike till Guds. Och denna transitus, denna övergång, den är lika verklig som Israels barns övergång över Röda havet. Och det är lika stort gudomligt under. Och detta gudomliga under, det har du som kristna att förvalta, att förkunna, liksom pastorn har förvaltat detta i den offentliga undervisningen. Och detta är kristen själavård. Men den blivande ärkebiskopen, han förordar en annan väg som han benämner andeutdrivning med gott omdöme, som en arbetsmetod i svenska kyrkan, att användas som ett försök att få en människa fri från bindning till en satansekt. Observera att jag nu har läst detta i, och vad som står i tidningen och vad som har givits i radio och tv. Jag har ingen direkt citat, så det kan vara. Men om detta är sant, då är frågan: hur ska vi ställa oss till ärkebiskopen? Har kyrkan att arbeta med andeutdrivning med omdöme som en arbetsmetod, och att försöka att få en människa, fri från bindning till en satansekt? Om den levande ärkebiskopen har sagt detta, visar det, han vet ingenting om evangeliet. Var den kristna kvinnan visste att det fanns evangelium som löser människor i Satans rike. Om detta evangelium vet ärkebiskopen ingenting. Den blir ärkebiskopen ingenting. Han säger: nåväl, satsa allt. Försök att kan en också, men kan också andeutdrivningen vara ett försök att fria en människa från en satansekt, så gör det gärna. Och vid själva sessionen, sägs det, då ska fler vara närvarande, och minst en av dem ska ha psykiatrisk utbildning. Väldigt vad svårt det blir nu på en gång. Detta som var så enkelt, att apostlarna utförde underverk, och som Jesus utförde i kraft av sin gudom. Men nu ska psykiatrer vara här och närvara, och det ska vara flera som ska hjälpa fram och på något sätt tvinga fram undret. Men då ska vi veta detta, att det är Gud, och du är människa på jorden, och ni må samlas och ropa som barnprofeterna ropade och skrek vid sina barnsaltaren, men elden på altaret händes inte. Och då ska jag veta detta: det finns nämligen bara ett sätt att lösa en människa från Satan, och det är förkunnelsen av evangelium. Och till alla ångrande syndare som är förstörda och som ångrar att de har levt ett förfelat liv, till alla ska detta glädjebudskap föras ut. Inte bara att du kan bli fri om du satsar, utan du är förlåten, och tror du förlåtelsen så är du genom tron alena inne i Guds nåderike. Men när man inte längre tror på det av Gud givna nådemedlen, ja, då sätter man tilltro till något annat. Då sätter man tilltro till att man ändå ska kunna ordna tecknen själv. Kanske är det någon som tänker, ja men pastorn, det står ju ändå så här i vårt nya testament att detta slag kan inte drivas ut genom att något annat än bön och fasta. Markus 9:29. Då ska vi veta om detta bibelord att vi måste ju fatta bibelordet rätt. När det står fasta här, ordet fasta, så finns inte detta med i de äldsta bibelhandskrifterna. Därför måste vi läsa ordet, detta slag kan inte drivas ut genom något annat än bön. Men när Jesus här talar om bön, så använder han inte, ger han inte en arbetsmetod som vi kristna ska arbeta efter, utan här talar han om bönen som uttryck för trons verklighet, den tro som övervinner världen. Så ska vi veta att det är vad det är som förkunnar Satans fall. Det vi ska veta att det är evangeliet ensam som gör att han måste vika. Och när han kommer, sanningens ande, då ska han låta världen få veta sanningen i fråga om dom. Till denna världens förste är dömd. Och därför vågar vi säga, vik. Vik du onde ande. Och nu vet vi detta, vad en luthersk kyrka har att förkunna. En kristen kyrka har att förkunna. Den har att som Johannes döparen förkunna lag och evangelium och förvalta döpelsens sakrament och predikan. Att döpa och lära. Och när inte Gud låter vår predikan åtföljas av yttre underverk, då ska vi veta att Gud är Gud. Men den Gud som icke låter det yttre underverken ske och åtfölja oss, han låter sitt evangelium åtföljas av det andliga underverken. Och därför, där undervisningen sker, där sker något som är mycket större än yttre underverk. De andliga underverken. Och så säger aposteln Paulus, den gamle aposteln, till den unge biskopen Timoteus: ha akt på dig själv och på din undervisning, och håll stadigt ut därmed. Ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som hör på dig. Det är så mycket, mycket mer som jag skulle vilja säga här. Men ändå, det är det allra viktigaste som är sagt. Och vi måste ha klart för oss att evangelium, jag skäms icke för Guds evangelium. Detta evangelium är en Guds kraftig frälsning för var och en som tror. Och detta evangelium ska predikas. Och där detta evangelium blir predikat, där vi människor omvända i Guds stund, och där människor omvänds och tron tänds, där människor insatta i synda förlåtelsens ljusa rike, det känner Guds namn och Guds väsen, det är ju redan i himlen. Och då vet de kristna, det är himlen, men Satan är nedstörtad till jorden. Så var oförskräckt. Evangeliet är ditt arbetsredskap, och det är det som du ska förkunna med din mun. Till den som tror på Jesus, han är frälst, och den som bekänner hans namn. Och Jesus sa också, ni ska inte blygas för människosonens namn. Den som vittnar om mitt namn och förkunnar mitt namn, honom ska också jag kännas vid för min fader som är i himmelen. Amen.